Jag ska läsa från Romarbrevet. Där är jag faktiskt. Det var i förra veckan från Romarbrevet 14. Och idag ska jag läsa från Romarbrevet 13. Och det handlar om domsöndagen faktiskt där. Funkar så i Bibeln. Det finns lite texter om detta som sker. Att Jesus ska komma tillbaka på flera ställen. Och bland annat Romarbrevet. Rubriken idag är hur mycket är klockan? Det är rubriken. Någon som vet vad klockan är? För en del kommer hålla jag på tiden nu. Hur länge håller han på egentligen? En del är väldigt noga med tid. Men så är det. Vi är noga med tid. Jag skulle kunna ställa frågan så. Vilken tid är det? För en del är tid jätteviktigt. Vi lever under såna kronologisk tid, ordning. Mitt schema varje dag är liksom fullt upp hela tiden. Det är schemalagt. Alla barn ska hit och dit. Man kör runt och frun jobbar de tiderna. Jag jobbar andra tider. Allting liksom är uppstyrt över tid. I Fyrakyrkan vet jag nog vad som händer minst fram till efter påsk. Säkert sommaren också har jag börjat ha lite koll på. Det här sker. Om inte Jesus kommer tillbaka eller jag dör. Eller, ja, vi vet vad som kan hända. Jag ska inte dö. I varje fall så är det så. Allt handlar om tid. Och jag tänker, det är lätt att kolla på klockan, kolla på schema, kolla på kalender. Men sen när det handlar om Guds tider och skeenden. Det är det som är avgörande för oss som församling, för vårt land. Alltså allt som sker. Vad är det för Guds tid just nu? Och vi läser ifrån Romarbrevet 13. Kapitel 13, vers 11. Och så ska jag säga några saker därifrån. Yes. Och det ska ni göra, står det. Väl medvetna om tiden. Att stunden redan är inne för er att vakna upp ur sömnen. Ty frälsningen är oss närmare än då vi kom till tro. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss lägga bort mörkrets gärningar och klä oss i ljusets vapenrustning. Låt oss leva värdigt, det hör dagen till, men inte i utsvävningar och fylleri. Inte i otukt och lösaktighet, inte i strid och avund. Nej, ikläd er, Herren Jesus Kristus, och ha inte sådan omsorg om kroppen att begären väcks till liv. Nu ber vi. Tack Jesus för ditt ord idag. Jag ber att vi ska tala till oss om vilken tid vi är inne i, vilket skeende, vilken säsong där du verkar, Herre. Jag ber att vi ska förstå den lite bättre och vad det innebär för våra liv, vår livsstil, vårt liv att följa dig, Herre. Tala till oss i Jesu namn. Amen. Paulus tar den här texten och talar om mörker och ljus. Alltså väldigt mycket kontraster. Dag och natt. Att klä av sig, att klä på sig. Hela tiden de här. Och han vill poängtera något. Det handlar om att vara medveten om tiden. Allt handlar, som jag sa, om din tid. Tider och stunder. Det mesta styrs av vår tid. Igår hade jag lite pannkakslunch här och då sa jag alla människor har lika mycket tid. Det är ju sant. Vi har lika mycket tid. Frågan är vad vi gör av den tid som vi har fått här på jorden. I Psaltaren står det att vi lever som 70 år eller lite längre, de flesta av oss. Och den tiden har du fått utmätt av Gud. Och vad gör av den tiden? Allt styrs liksom av de här skeendena och skifterna. Men Gud har en annan liksom tidsplan på något sätt. De flesta sporter förresten är också tidsbestämda. Så vi styrs hela tiden av tid. Kan ni komma på några som inte är tidsbestämda? Cricket, bra. Det hade jag till och med skrivit upp. Hur visste du det? Cricket. Ja, precis. Cricket, de kan hålla på evigheter. Nej, det kan de faktiskt inte. De styrs av overs och olika omgångar. När man ska kasta ett visst antal bollar och så styrs det. Så finns det ju kortare matcher och längre matcher. Men det är inte tidsbestämt. Golf, är det någon som spelar det? Ingen som vågar erkänna. Kära någon, ni får spela golf. Spela golf hur mycket ni vill. Det är bara konstig sport. Ja. Nej, ni vill, ja, i varje fall, den styrs inte av tid, eller hur? Här får man hålla på hur länge som helst. Fast jag såg faktiskt, jag läste det förra veckan. Då var det några damer som ville kasta ut andra damer ur toren. För de spelade för långsamt. Så lite tidsanpassade är det också. De bara kastade ur dem, de kan inte vara med. De spelar så långsamt, vi kan inte ha dem. Konstig sport, golf. Ni får spela. Var med, väl medveten om tiden. När det handlar om ditt liv. Paulus talar här om en annan tid. Hur kan du urskilja? Är du medveten om den tid du lever i? Är du medveten eller vaken, står det. Natten är snart över. Det betyder att den här tidsåldern är snart över. Och dagen kommer, står det. Det betyder att Jesus kommer. Det är vår tro, även om det är svårt att tro ibland. Men det står så. Han kommer tillbaks. Han kommer tillbaka och du ska vara redo för det. Inte med någon form av skräck eller rädsla eller oro. Men hur förbereder man sig på att natten är över, dagen kommer, Kristus kommer. Är man redo? Det är det domsöndagen handlar om. Är du där? Frälsningen är oss närmare idag än den dag du kom till tro. Det är också sant. Du blir frälst i ett ögonblick, eller hur? Någon dag, 18 juli 1997, tog jag emot Jesus på Öland. Jag böjde knä i knäfall. Jag tog emot nattvarden. Så sa jag, be med mig, jag behöver bli frälst. Jag behöver ta emot Jesus. Då blev jag frälst. Idag är dagen närmare än den dagen att han ska komma tillbaka. Alltså er frälsning närmar sig. Och fastän du blev frälst i ett ögonblick, du fick en ny relation med Jesus, så har du ännu inte riktigt fattat, tror jag, vad det kommer innebära att få möta honom. Du kommer se honom. Du kommer vara nära honom. Du kommer liksom uppleva någonting nytt. Då kommer du förstå i fullhet vad frälsningen betyder för dig. En del av er har tagit emot Jesus. Det finns ju många ord att säga det här på. Bli frälst, tagit emot Jesus, bejaka sin tro, barnatro, eller ja, på alla möjliga sätt. En del säger bejaka sitt dop. Inte riktigt i våra sammanhang, men på olika sätt uttrycker man. Jag har någon gång kommit till en punkt där jag förstod att jag behövde Jesus för att bli frälst. Men när han kommer tillbaks, då kommer du se honom i fullhet. Då kommer du förstå vem han är och vad din frälsning innebär egentligen. Den dagen närmar sig. Jesus kommer. Det här är liksom inget hotfullt. Det är ett hopp som vi äger. Vi som kristna, som församling, att han kommer. Om vi dör så kommer vi vara hos honom. Om han kommer tillbaka så kommer vi vara med honom i evigheten. Tiden går, liksom klockan tickar och den här dagen närmar sig, säger Paulus. Jorden går inte mot undergång, även om vi tror det. Den går mot frälsning och återupprättelse. Det är det vi tror. Vi behöver inte sabba jorden för det. Vi behöver inte förstöra den. Vi behöver inte kriga och hålla på. Men den går inte mot undergång. Den går mot att han ska komma tillbaka. Det betyder att när tid går kommer han närmare. Och han ska återupprätta sitt rike. Skapa ny himmel, ny jord. Det är ett hopp för oss som tror. Vi behöver inte vara rädd. Medveten om tiden, säger Paulus. Han talar, vad är medveten om det? Han talar om Guds tider, Guds stunder. Inte liksom kronologisk klocka. Inte om tidsålder. Han talar inte om stenålder, bronsålder, ni förstår. Han talar om sin tid. Sitt skeende när han kommer. Sin säsong. Så säger han så här. Stunden är redan inne. Och i det sammanhanget handlar det om timmen. Timmen är redan inne. Alltså det sista ni har hört sådana här predikningar. Sista timmen, kom igen. Och det är det handlar om här faktiskt. Sista timmen i Matteus 24 står det så här. 24:30, det kommer där på skärmen hoppas jag. Den sista stunden, då ska människosonens tecken synas på himlen. Och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens mål med stor makt och härlighet. Med starka basunljus ska han sända ut sina änglar och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstreck från himlens ena ände till den andra. Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. På samma sätt vet ni när ni ser allt detta att han är nära och står för dörren. Han talar alltså om bilden av fikonlöven. När liksom fikonträdet knoppar sig och snart ska slå i blom, då vet vi att sommaren närmar sig. På samma sätt vet vi av tider och stunder att Kristus kommer närmare. Vi blir medvetna om tiden. Timmen är här. Den sista timmen. Och så utmanar Paulus sina läsare att vi ska leva för, liksom ett heligt liv för honom. Och det ska gå igenom nu. I den här lilla... Det har fyra punkter. Fyra skriftställen. Fyra punkter. Eller från den här texten. Det första är vakna. Han säger vakna. Det andra säger lägg bort. Det andra säger ta på. Och det tredje säger han lev värdigt. Eller fjärde var det. Det första säger han vakna. Lägg av er, ta på er och lev värdigt. Jag ska gå igenom det utifrån texten här. Det första är vakna. Stunden är dags, det är dags att vakna upp. Har ni hört det i någon predikan? Och så blir en del jätteladdade och tända och tycker det är fantastiskt att vakna. Andra tycker det är jättejobbigt att vakna. Det är jättejobbigt att vakna. Jag skulle väcka min son förra veckan, den yngsta. Han vill inte vakna. 3 år gammal. Han säger nej, jag vill inte vakna. Då frågar jag, vill du sova hela dagen? Ja, jag vill sova hela dagen, säger han. 3 år gammal. Det är jättemysigt, men vi måste liksom ta oss till förskolan. Men han vill inte vakna. Därför att när man vaknar är man inaktiv. Alla bekymmer är borta. Världen går under utanför. Men jag bryr mig inte. Jag sover. Jag har det skönt. Allt är toppen. Alltså vi gillar kanske inaktivitet, men Paulus han utmanar församlingen i Rom. Så ni måste vakna upp. Ni har varit inaktiva, ni har sovit, ni är liksom apatiska. På något sätt har någonting hänt där ni sover. Och Jesus säger samma sak i Markus. Var på er vakt, håll er vakna, för ni vet inte när tiden är inne. Vers 36 säger han i Markus 13. Vaka så att han inte plötsligt kommer och finner att ni sover. Vaka. Jag vill säga bara till församlingen. Behöver vakna. Det är jobbigt att vakna kanske. Det kan vara jättejobbigt. Alltså man vet, men vakna betyder egentligen bli engagerad i Guds verk, i Guds rike, det han vill göra. Var med på det Gud vill göra. Kom in i det. För vårt samhälles skull, för din egen skull. När gillar du att vakna? Gillar du att vakna någon gång? Helst utan klocka. Jag kan säga så här, klockan 3 på morgon första söndagen i mars. Jag har inga problem att vakna. Det är Vasalopp. Det går jättelätt att vakna när man vill göra något roligt. Idag ska jag få åka skidor en hel dag. Eller en hel dag, det tar några timmar, men en halv dag i alla fall. Alltså det är helt fantastiskt. Jag går gärna upp klockan 3 på morgon och äter min frukost och fixar mina grejer och ställer mig i kö i 1,5 timme för att komma in i en folla. Lägger mina skidor där, går och sätter mig i bilen, väntar några timmar till. Starten går, åker sitt lopp. Men det är inget problem att komma upp. Så någonstans finns det i oss att det är okej att vakna ibland. Och jag tänker, vad är det som driver en kristen till att vakna? När jag säger det blir inget domsord över oss. Det blir bara, jag vet ju att han kommer. Det blir en fantastisk dag, jag vill hålla mig vaken. Väntande, längtande. Efter honom, det är därför han säger, vakna upp nu. Det är okej att vakna ibland. Det är någonting gott, inget jobbigt egentligen när Jesus säger det. Det blir en ljuvlig dag, en dag av glädje. Vakna, säger texten. Det andra, lägg bort, vers 12. Lägg bort mörkrets gärningar och klä oss i ljuset. Texten talar om ditt gamla liv innan du mötte Jesus. Gå inte tillbaka till det gamla. En del av er har liksom vuxit upp i kristna hem och det har varit helt fantastiskt hela livet. Och ni har aldrig gjort någonting ovanligt. Men de flesta av oss har ett före och ett efter jag börjar följa Jesus. Oavsett om det inte är så dramatiskt eller mörkt som vissa har haft det. Men de flesta har ett före och efter. Någonstans så har du kommit till tro på Jesus och så står det så här, lägg bort mörkrets gärningar. Klä av dig det, gå inte tillbaks till det gamla. Kasta av de gamla kläderna. Vandra som ljusets barn. Ta på dig ljusets vapenrustning, stod det i den här texten. Det låter som en andlig kamp på något sätt. Jag måste ikläda mig Kristus, för det är så mycket som sliter i mig i den här världen. Jag går inte tillbaka till mitt gamla liv. Jag visar den här illustrationen tidigare, men jag tänker visa den igen. För några veckor sedan var det återträff för min klass 9 i Alunda. Årskurs 9 när jag gick ut. Ja, det är ju jättelänge sedan alltså. I varje fall, jag var bortrest så jag var inte där. Men de hade återträff. Och då skickade någon ut alla våra gamla skolkataloger. Har ni tittat i de gamla skolkataloger hur ni såg ut? Och i årskurs 9 i Olavsskolan där jag gick så tittade jag igenom min klass. Det fanns människor i min klass som jag inte ens kommer ihåg att de gick i min klass. Det var skrämmande tycker jag. Det betyder att min värld var bara jag och mina kompisar. Och alla andra där i klasserna, ingen liksom obetydliga på något sätt. Det var några killar där, men de där har jag aldrig pratat med. Vilka var de? Och de har gått i min klass i 7, 8, 9 och så är de där i skolkatalogen. Det är skrämmande. Men så var min värld och er värld är säkert mycket mer inkluderande och stor. Och ni har liksom stora hjärtan för alla människor. Men min lilla värld som tonåring, det var egentligen instängd i min eget lilla liv. Jag hade min bomberjacka på mig faktiskt. Ni vet sån här. Och så hade jag mina kängor och så hade jag en del av er träffade mig på den här tiden. Och den var ju mycket coolare än den här jackan. Det här är ju riktigt mesjackan. Den kostade liksom 150 kronor på lager 157. Det var ju ett fynd. Den går jag idag. Inte snobbig alls. Men i alla fall, jag gick i min lilla värld. Och så hade vi alltid kepsar på oss också. Känner ni igen oss? Vi hade kepsar på oss. Jag och Rickard Dejestam. Och så gick vi i vår lilla värld. Och så var den bara så här liten. Trång, mörk. Och så inga andra fick plats riktigt. Och så tänker jag så här, det texten talar om, det är liksom klä av sig det där gamla. Så en dag när jag var 19 år, då blev jag ju frälst. Då tog jag ju av med de där gamla paltorna, den gamla stilen, den gamla livsstilen. Det jag inte såg någon annan. Ja, jag kan inte kasta den här. Men jag kastade av med den och så iklädde jag mig liksom en ny klädnad. Och det är inte bara en yttre, utan en inre. Helt plötsligt börjar jag kamma snedbena. Nu har jag inget hår faktiskt. Jag börjar kamma mig. Det var jätteviktigt att ha fint hår. Jag börjar klä mig i chinos och i skjortor. Det här är alltså gymnasiet nu. Nu är det ingen som har sånt. Men ja, skjorta har jag. Men helt plötsligt nya kläder. Därför att någonting nytt hade faktiskt hänt i mitt liv. Jag kom här på en gudstjänst, kommer jag ihåg. Jag hade klätt mig i mina finbyxor och min finaste skjorta. Men då tyckte bönderna i Alunda att det var lite konstigt att jag hade klätt mig så fint när jag gick till gudstjänst. Faktiskt, det var en och annan som kommenterade. Varför har du klätt dig så där när du kom till furhöjden? Men jag ville liksom klä mig något nytt. När jag skulle predika första gången hade min finaste kostym på mig. Jag ville visa att jag har inte de där gamla palterna längre. Jag vet att det är yttre. Men det handlar om att någonting har skett i mitt hjärta. Jag är ny. Och när du blir frälst så kommer du att kläda dig nya vanor. Ett nytt sätt att vara. Kom ihåg, frälsning, det är nåd från Gud. Att bli ny, förnyad i sitt liv. Få sina synder förlåtna. Ett nytt liv. Det gamla är förbi, någonting nytt har kommit, står det. Du behöver veta vem det är i Kristus helt enkelt. Du är ny när du blir frälst. Vad står det? Vi är ett utvalt folk. Vi är ett konungsligt släkte, står det. Vi är ett heligt folk. Vi är Guds eget folk. För att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er ut ur mörker till sitt underbara ljus. Det är vem du är. Du är utvald av Gud. Du är ett heligt folk. Vi är ett konungsligt släkte. Du kan räta på det lite, tänker jag. Det kan man göra när man följer Jesus. Lever för honom. Jesus säger det till mig. När ni ser allt detta ske, alltså all oro och all turbulens i världen, då står det så här, lyft er blick, står det, säger Jesus, och räta på er, för er befrielse närmar sig. Alltså domsöndan att Jesus kommer, det gör att du kan sträcka på mig lite. Jag har klätt av mig det där gamla livet, jag lever det nya, nu längtar jag väntar på att han ska komma tillbaks. Och då, när man har klätt av sig, då måste man ju också klä på sig, annars blir man ju naken. I varje fall, då står det så här, ta på er. Det betyder ikläda dig i det nya livet, nya vanor, ett nytt sätt att vara, leva, agera. Och man är inte färdig när man är nyfrälst. Men det börjar där någonstans. Att jag börjar leva på ett nytt sätt, nya vanor, nytt sätt att vara. Och då finns det massor med lister i Bibeln. Hur man ska leva det nya livet när man är iklätt sig Kristus. Det finns massor med sådana. Paulus älskar sådana här lister. Där det står hur man ska vara. I Kolosserbrevet säger han så här. Ikläder innerlig barmhärtighet. Det ska du ha nu. Om du har blivit frälst. Godhet, ödmjukhet, mildhet, tålamod. Ha fördrag med varandra. Förlåt varandra. Klä er i kärlek, säger han. Han lägger upp de här listorna. En del tycker jag, det här är för jobbigt att leva upp till. Andra tänker, underbart, det finns någon form av riktlinjer. Det är det här jag ska ikläda mig. Förut var jag så här, nu lever jag det nya livet. Jag vill ikläda mig innerlig barmhärtighet. Jag vill vara god. Jag vill vara ödmjuk. Och sen när du har lyckats säga, nu är jag verkligen ödmjuk. Då är det dags att börja om, kan man säga. För då har det gått för långt. Men någonstans, jag tickar av det här som jag vill vara i det nya livet. Mildhet, tålamod. Paulus säger, liksom klä av det gamla. Klä på dig det nya. Och så finns det i Efesierbrevet. Jag vet inte om du har läst det. Är det någon som har läst det? Ett fantastiskt brev om just detta. Därför att Efesierbrevet är uppbyggt på det här sättet. Att de första tre kapitlerna handlar om vem du är i Kristus. Först tre hela kapitel talar om vem du är i Kristus, vad du äger i honom, vad du har iklätt dig i frälsningen, vad du har fått av nåd i frälsningen. Och sen kommer tre kapitel, därför vill jag leva på det här sättet. Därför att jag har fått allt detta av nåd, jag har fått honom, livet med honom. Jag kan bara ta några saker snabbt. I Kristus är du välsignad, står det. Med hela den himmelska världens andliga välsignelse. Du är välsignad i Kristus. I honom står ni heliga och fläckfria, står det. Det här är första kapitlet bara. Du blir helig och fläckfri genom att du lever i Kristus. I sin kärlek har han bestämt att du är hans barn, står det i Efesierbrevet. Du blir hans barn. I honom är du friköpt och har fått förlåtelse för synderna på grund av hans rika nåd. I honom har du fått ditt arv, står det. I honom har du tagit emot den utlovade heliga ande. I Kristus har du gjort levande. Du som förut var död genom dina överträdelser och synder har nu gjorts levande i honom. Och så fortsätter det. I Efesierbrevet 2:8 kan alla citera. Ty av nåden är frälsta genom tron, inte av er själva. Inte genom gärningar. Guds gåva är det. Ty ingen ska kunna berömma er, säg. Vi är hans verk skapade i Kristus Jesus för att göra de gärningar som han har förberett oss att gå in i. Allt det här får du i frälsningen av honom av nåd. I Kristus har ni som var långt borta nu kommit nära, står det i andra kapitlet. Ty genom honom har ni tillträde till fadern. Det är bara i Efesierbrevet kapitel 1 och 2 jag håller på i just nu. Och så kommer det, kapitel 4-6. Därför har vi iklätt oss den nya människan. Och så kommer en lista på hur vi inte ska vara. Och då kan en del känna att det här blir liksom tungt. Men det är ju för att ha fått allt. Han har liksom lagt upp det så, hela brevet. Ni har fått allt det här, ni äger allt detta. Mer än det jag faktiskt har läst upp. Och därför lägger jag av det gamla. Jag lägger bort lögnen, jag lägger bort girighet. Jag lägger bort skitsnack, jag lägger bort skvaller står det om. Jag lägger bort det gamla livet, allt det som det innebar. Som vi inte längre var. Medan jag väntar på hans ankomst så vill jag leva det nya livet. Det betyder inte att du kan bli mer älskad för att du lever perfekt eller något. Men du lever äkta och ärligt inför Gud. Jag vill leva det nya livet, ikläva mig dig Kristus. Så, jag klär av mig, jag klär på mig det nya livet. Och så det fjärde och sista. Jag vill säga, lev värdigt. Vers 13, var stod det där? Låt oss leva värdigt. Det hör dagen till. Inte i utsvävningar och fylleri, inte i otukt eller lösaktighet, inte i strid och avund. Nej, ikläd er, Herren Jesus Kristus. Lev värdigt. Alltså när du vandrar din vandring med Jesus i tro på honom. Förstå, du är rättfärdiggjord genom tron på honom. Du har rätt relation med honom. Jag vill också leva värdigt det, vad det innebär. I mitt dagliga liv vill jag leva så att jag reflekterar honom. I mitt dagliga liv vill jag liksom att det gamla inte ska dyka upp hela tiden. Ett liv i utsvävningar. Några av oss har säkert levt ett liv i utsvävningar. Inte alla. Ett liv i fylleri. Ja, några av oss här har levt ett liv i fylleri. Men det är slut på det. Jag har klätt med det nya. Otukt. Ja, några av oss här har levt i sexuell lössläppthet. Eller sexuell synd är det helt enkelt. Ja, men jag har avklätt med det och klätt i med det nya. Jag vill leva värdigt Kristus. Några av oss har levt i strid. Ständigt konflikt. Ja, men det tillhör inte det nya livet. Jag klarar av med det och går in i förlåtelsen. Några av oss har levt i avund, även om det är någonting man aldrig erkänner. Vet. Vanligaste sjukdomen som ingen har, brukar vi säga. Avundsjuka. Nej, den har inte jag. Jo, en del av er lever i avund. Det hör till det gamla. Klä av er det sedan. Lev värdigt honom. Så jag har sagt idag egentligen. Vad lever vi för tid? Ja, vi lever i en tid när Jesus närmar sig. Vår frälsning är närmare idag än när du kom till tro. Han kommer tillbaka, så under den tiden vi väntar på honom så behöver man vakna upp, bli engagerad i hans verk, i hans, det han vill göra genom dig. Klav oss det gamla livet och ikläda oss det nya. Ljuset tillhör vi ju, som det stod. Och lev värdigt honom. Medan vi väntar på hans ankomst. Det är så mycket klockan har blivit. Det här är angeläget. Hur du lever ditt liv och ser över ditt liv. Jag ber att tacka Jesus. Tack Herre. Tack Herre. Tack Herre Fader för att du talar till oss genom ditt ord Herre. Jag ber Herre att du kommer inte ska vara något skrämmande. Tack att det är så fantastiskt och ljuvligt att du kommer tillbaka Herre. Du kommer tillbaka och du skapar någonting helt nytt. Ny himmel, ny jord Herre. En värld utan synd, en värld utan mörken, utan krig, utan strid, utan konflikt, Herre. En värld i harmoni med dig och med varandra, Herre. Jag ber att vi ska vara med på det tåget, men också att fler ska få vara med. Så jag ber dig, sänd oss, Herre. Sänd vår församling, sänd oss ut, Jesus, i den här tiden. Att leva värdigt dig. Leva heliga liv, utvalda liv av dig, Jesus. För att leva när vi ikläder oss hela tiden dig, Kristus, i alla sammanhang. Vi ser att vi misslyckas, så det kan vi bara be om förlåtelse för. Och så ber vi, låt oss börja om med dig Herre. Får vi en chans till. En chans till. Tack Jesus. Tack för var och en här. Du ser vad vi alla kan fastna i för olika områden Herre. Du manar oss idag bara att lägga av oss det. Och börja leva för dig Jesus. Lägg av oss lugn. Lägg av oss dåligt snack. Lägg av oss dåliga vanor Herre. För att komma in i heliga vanor. Jesus, hjälp oss. Vi behöver det här. Tack för att du är här. Herre. Vi ber så i Jesu namn. Amen.